Öppna ditt ord för oss och öppna våra hjärtan för ditt ord och för din heliga andes beröring. Amen. Sommaren som har gått har jag suttit många stunder och läst en speciell bok. Ibland har jag fått sådana här aha-upplevelser när jag har förstått. Ibland så har texten varit ganska fördold och jag har inte begripit så mycket. Och ändå har många av de här texterna som jag har läst berört mig. Det är Dag Hammarskjölds vägmärken. Dag Hammarskjöld var ju FNs generalsekreterare från 1953 till 61. 1961 så kraschade ett flygplan i norra, nu kommer jag inte ihåg namnet, men i alla fall i Afrika. Han omkom. 2 månader innan han dog så skrev han så här. Och när jag tänkte på temat för den här dagen så tycker jag att det passar ganska bra. Han skrev så här. Trött och ensam. Trött så sinnet verkar. Nedför hällarna silar smältvattnet. Fingrarna är stumma. Knäna skälver. Det är nu du inte får släppa. Andras väg har rastplatser i solen där de mötas. Men detta är din väg och det är nu du inte får svika. Gråt om du kan. Gråt men klaga inte. Vägen valde dig och du ska tacka. Trots det Dag Hammarskjöld skriver att han inte ska klaga så tänker jag så här att allting har sin tid. Tillbedjan och lovsång hänför sig har sin tid. Klagan, vrede och allt det här som vi funderar på, frågor vi har, det har sin tid. Och idag så tänkte jag faktiskt ställa tre, jag menar, ni vet ju att pastorer brukar ha 3 punkter i sina predikningar. Och idag blir det faktiskt 3 punkter, 3 frågor. Och alla 3 frågorna börjar med, hur länge skall? Och min första fråga är, den finns med i psalm 13. Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Har ni tänkt på att vi under flera år i slutet på varje gudstjänst så har vi bett så här. Vänd ditt ansikte till oss. Är det bara en känsla hos oss att Gud ibland döljer sitt ansikte för oss? Att han är bortvänd ifrån oss? Eller är det på riktigt? Är det sant att han döljer sitt ansikte? Är han faktiskt bortvänd? Kan det vara så? Och innan jag försöker i alla fall svara på de frågorna så vill jag säga så här. Det är okej att känna det man känner. Om det är den djupaste smärtan eller känslan av övergivenhet eller känslan att jag är inte sedd. Det är ingen som ser mig, inte ens Gud ser mig. Och jag tror att Saltarens texter, om vi läser de 150 psalmerna, så vill ge oss mod att uttrycka våra tankar och våra känslor. Och då går mina tankar till Jesus. Också han uttryckte den djupaste smärta och den djupaste känsla som någon människa kan uppleva när han på korset ropar, min Gud, varför har du övergett mig? Hade Gud övergett sin son Jesus i hans svåraste stund? Döljer han sitt ansikte för oss ibland? Är han bortvänd nästan jämt så att vi ofta behöver be: vänd ditt ansikte till oss? Och jag vill säga, jag har svårt att tro det. Och låt mig få ge två exempel. Ibland så tänker jag mycket på Petrus. Den här självklara ledaren i lärjungagruppen. Han som hade kommit med den här stora bekännelsen vid Caesarea Filippi när Jesus frågade: vem säger ni att jag är? Och Petrus säger: du är Messias, den levande Gudens son. Och så kommer prövningens stund. Jesus ska gå in i lidandet och in i döden. Och så säger han till lärjungarna: alla ni kommer att svika mig, överge mig. Och Petrus protesterar och säger: och även om alla andra gör det, så ska inte jag göra det. Mitt liv vill jag ge för dig. Och då säger Jesus till Petrus: Petrus, innan tuppen gal i natt ska du tre gånger ha förnekat mig. Och Petrus protesterar. Han känner ju Jesus. Han har levt med honom i 3 år. Han älskade honom. Och så kom stunden när han på överseprästens gård förnekar att han kände Jesus 3 gånger och tuppen gal. Och vet ni vad det står i ett av evangelierna? I Lukas evangeliet står det så här: då vände sig Jesus om och såg på Petrus. Hur såg det ansiktet ut? Hur såg den blicken ut? Var det en blick full av fördömelse? Vad var det jag sa, Petrus? Eller vad var det för blick han såg? Vet ni att jag tror att den blicken och det ansiktet var brett fyllt av värme, av barmhärtighet och kärlek. Det är så här, Petrus, att vara en människa. Ibland kraschar det. Ibland gör man det man egentligen inte vill. Och det var därför som Jesus sen ställde de här frågorna vid Genesaret sjö till Petrus: älskar du mig? Och Petrus säger: du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Det tillvända ansiktet i förnekelsens djup. Och är det någonting som kännetecknar Jesus och Jesu förhållningssätt till människor, så är det just det här tillvända ansiktet. Han ville visa hurdan Gud är. Låt mig ta ett exempel till. Och vi går till Lukas 15. Till liknelsen om den förlorade sonen. Och då ska inte koncentrationen för mig vara på den förlorade sonen utan på fadern. Bakgrunden var att sonen hade fått ut sitt arv. Stuckit i främmande land och slösat bort allt. Så småningom satt han där, eller var där bland svinen som för judarna var orena. Och han fick inte ens äta utav svinens fröskidor. Och då kom han till sig själv eller till besinning och tänker: nu vill jag gå hem till far. Och vet ni, jag fantiserar lite, det får man väl göra. Tänker mig att fadern satt där vid köksbordet och tittade ut genom fönstret på vägen. Ska han inte komma hem, sonen? Är det kört? Kommer han inte tillbaka? Och vet ni, det var den här liknelsen, det handlar ju egentligen om publikaner och syndare på Jesu tid. Och där Jesus på något sätt jämställer dem med den förlorade sonen och hemmavarande sonen med fariseerna och de skriftlärde som kunde allt. Och så sitter han där och längtar och väntar och ser. Och så står det så här: när sonen kom tillbaka, redan på långt håll fick fadern syn på honom. Sprang honom till mötes, omfamnade honom och kysste honom. Skynda, och så sa han: skynda dig, ta fram min finaste dräkt, Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och slakta gödkalven, för nu ska det bli fest. Det tillvända ansiktet möter trashanken sonen när han kommer tillbaka. En far som har längtat. Jag hoppas att han kommer hem. Och tänk vad många av oss som har varit med om samma sak. Det tillvända ansiktet som möter oss med barmhärtighet och kärlek. Vad var det som Jesus reagerade så starkt mot när det gäller de skriftlärda och fariseerna på den tiden? Det var att de hade tappat barmhärtigheten och omsorgen. Och det visar Jesus, sån är Gud. Han har vänt sitt ansikte till oss. Hebreerbrevets författare säger så här: låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap för syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Kan det vara så här att vår trötthet ibland, ja, det kan ha med åldern naturligtvis att göra, för jag känner ju ibland att jag är trött och behöver vila lite på eftermiddagarna ibland. Men den här andra själsliga tröttheten, kan det bero på att vi missat att se på Jesus, att tänka på honom som har utstått så mycket för oss? Och så tänker jag så här: Herre, öppna mina ögon så att jag kan se klart. Se vad jag har i min gudsrelation. Eller som det står i vers 4 i den text som vi har läst: ge ny glans åt mina ögon. Det var första punkten. Den andra, det är, jag tänkte några tankar om bön och bönesvar. I vers 4 så står det så här i vår salta text: svara mig, Herre, min Gud, svara mig på min bön. Många av oss skulle kunna berätta många exempel. Vi har bett intensivt vissa perioder och vi har fått bönesvar. Andra perioder har vi bett lika intensivt och inte fått några bönesvar. Och då känner vi så här: hur länge ska vi behöva vänta på bönesvar? Vi har ju löften om att om vi ber någonting i Jesu namn så ska vi få det. Jag är trött och jag längtar och jag väntar. Men jag får inte det som jag bett om. Kan det vara så här, hörni, att Gud som på något sätt har ett betydligt större perspektiv, som känner oss helt och fullt, vill göra något djupare i vårt liv, kanske än det vi ber om? Naturligtvis så kan vi inte helt och hållet jämföra oss med det exempel som jag ska ta upp, men ändå så tänker jag att det här är någonting viktigt. ...1996 så kom Thomas Sjödin ut med den här boken. När träden avlövas ser man längre från vårt kök. En mycket personlig, avslöjande berättelse om en familj i kris. Två utav pojkarna, Karl-Petter och Ludvig, hade fått en icke-diagnostiserad hjärnsjukdom som sakta gjorde att pojkarna blev sämre och sämre. Jag är övertygad om att Lotta och Thomas bad intensivt. Och jag vet att när den här boken kom ut och många hade läst den, så var det en stor del utav kristenheten i Sverige som bad: Gud, gör mirakel, gör under. Låt ett helande få ske hos Karl-Petter och hos Ludvig. Hur gick det? Både Karl-Petter och Ludvig dog. De hade inte ens kommit ur sina tonår. De dog. Och då kan man tänka så här: fick de inte bönesvar? Eller fick de ett annorlunda bönesvar? Och jag har blivit rätt tagen av Thomas Sjödins böcker. Han har skrivit många böcker. Han har haft massor med föreläsningar över hela Sverige. Han har sommarpratat i radion. Han har vinterpratat i radion. Och det är få förkunnare i Sverige idag som har nått så djupt i det svenska folksjälen som Thomas. Och det började med, i alla fall, att han mycket, mycket personligt berättade om det som familjen gick igenom. Ångest, rädsla, hur de bar sina skadade barn och där Gud på något sätt hjälpte dem att se en lite annorlunda gudsbild där Gud bär sina skadade och sovande barn. Kanske Gud svarade på ett lite annat sätt. Få predikanter har gått så djupt i den svenska folksjälen som Thomas Sjödins föreläsningar, böcker, predikningar, sommar- och vinterprat. Var det det som var det stora svaret? Därför att Gud ser ett mycket, mycket större sammanhang. Det här kanske är Pelle Holtis fantasier, men pröva det gärna. Kan det vara så ibland att Gud gör något annorlunda och att det viktigaste är att Guds relationen fördjupas och att vårt tjänande i kärlek blir större? Den tredje frågan. Hur länge ska vi vänta på att Guds rike kommer i all dess härlighet och makt? Jag ska ärligt säga att ibland så gråter jag över vår värld. Gråter över männens halva människosläktet, männen som utnyttjar barn, som slår, som krigar. Och jag längtar, Gud, kom med ditt rike i dess fulla härlighet och makt över världen. Stoppa djävulskapen, stoppa ondskan, allt utnyttjande, allt våld, all galenskap. Vi väntar och vi längtar. Kom snart. Och vi ber nästan i varje gudstjänst, varje vecka, över hela världen. Tillkomme ditt rike. Låt ditt rike komma. Och vi har bett dig 2000 år. Hur länge ska vi behöva vänta? Ingen av oss vet. Den enda som vet, det är vår himmelska far. Och nu händer någonting annorlunda i mitt liv. Plötsligt är det som om Herren vänder på allt. Och jag hör en röst i mitt hjärta. Och så säger rösten: Pelle, jag väntar på dig. Va? Det är jag som väntar på dig, Herre. Eller, jag väntar på dig. Vad menar du, Gud? Och så är det som Gud säger: medan du väntar, medan du vakar och ber, var med och visa tydligt genom dina handlingar och genom dina ord hurdant Guds riket är. Att det handlar om kärlek, omsorg, barmhärtighet, öppenhet, förlåtelse och trohet. Tänk om det faktiskt är så att han väntar på oss. Att vi lite tydligare ska gestalta Guds rike i det lilla sammanhanget där vi finns. Ja, jag skulle kunna ta många exempel på att vi tydligt också här i vår församling visar vad Guds rikes väsen är. Och ändå så tror jag att vanliga svenskar behöver se det. Tänk om det är så här att vi tänker ibland så här att om vi får bönesvar och vi får uppleva mirakel, då ska människor tro. Men tänk om det är så här att när vi lite tydligare synliggör Guds rike genom omtänksamhet, genom kärlek, genom förlåtelse, ja, allt vad det är, så upptäcker människor, jaha, är det det här som är Guds rike? Det finns förlåtelse, det finns nåd, det finns en villkorslös kärlek som vi får ta emot. Och så vill jag verkligen ge mitt gensvar till Guds längtan och Guds kallelse. Och jag ber, ge mig mod och kraft att lite tydligare synliggöra Guds rike medan jag väntar. Och så hamnar jag i Arne H. Lindgrens text i vår sångbok nummer 96, där det står så här: öppna mig för Guds kärlek, världen behöver mig, världen behöver din kärlek strömmande genom mig. Nu till din tjänst, o Herre, ger jag min kropp och själ. Låt mig ur döden få uppstå, Kristus, du livet är. Nu har jag kommit till avslutningen. Mitt i min svaghet, mitt i min klagan och mina frågor bryter glädjen och jublet och lovsången fram. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Amen. Herre, låt ditt ord sjunka in i våra hjärtan. Fördjupa Guds relationen. Hjälp oss och ge oss mod och kraft att på kanske ett tydligare sätt synliggöra vad Guds rike står för medan vi väntar, medan vi längtar och ber. Herre, hör vår bön. Amen.